Hej och hjärtinnerligt välkomna till videospelsklubben. Det är jag som är Stefan Gassimarukans och med mig har jag Lenny Cyborg 2003 Adam Syk.
På en stol framför en dator.
Och Kristoffer Chris Cross Schenström.
Jag är tillbaks.
Nu kör vi. Okej, ja, det här är alltså avsnitt 91 och ja, temat 90-talet, så får vi se vad fan det blir av det, men något spelrelaterat om 90-talet blir det, ja, antagligen.
Det är ju guldåren enligt många.
Ja, inga dåliga år i alla fall.
Verkligen inte. Det, man kan säga mycket om det, men det tar vi sen.
Ja. Ska vi prata lite om vad som hänt sist annars i våra liv? Har det hänt något spännande, Lenny?
Du lägger upp det så fint och genomskinligt.
Det är inte en ledande fråga.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Jo, jag har haft lite smärta i mitt liv den senaste dagen.
Ja, vad hände?
Senaste 24 timmarna. Jo, som vanligt så var jag glad i hågen i söndags. Tänkte, åh, vad trevligt, nu ska vi göra spela basket. Spela basket. Så jag stack dit. Spela basket i en halvtimme ungefär.
Mm.
Sen... det säger så illa att när jag hoppade upp och kastade iväg bollen så landade jag med min högra fot på en kamrats fot, så att jag får snedtrampning. Och bara att jag hinner inte rätta till det här, så att jag får hela min tyngd på min fot och den viker sig ju nästan dubbelt under mig. Varpå jag trillar ihop i en hög på golvet och säger direkt att nu kan inte jag vara med på basket på några gånger, pojka, sa jag till dem direkt.
Ja, du skickade en fin bild på foten på vår interna chatt och
ja,
bekräftade väl lite vad du precis sa.
Jo, så att jag fick hjälp ute i omklädningsrummet och då kände jag att chocken började komma. Jag började bli helt kallsvettig och snurrig, så jag var tvungen till att lägga mig på golvet och upp med benen, ge blod till huvudet.
Ja.
Så låg jag sådär ja, 20-25 minuter, försökte sätta mig upp lite, gick och drack lite vatten, haltade mig fram. Sen var jag tvungen till att lägga mig på golvet igen. Efter ett tag så blev jag hemskjutsad av min kära kamrat Fredrik. Och jag lyckades linka mig upp för trapporna.
Det var väl härligt att bo så högt upp nu när du...
Ja, 4 våningar med en trasig fot. Det finns roliga saker här i världen. När jag kom in så var jag en svetthög i och med den här utmaningen med 4 trapporna och chocken fortfarande aktiv. Så att jag öppnade dörren, klev in, stängde dörren och sen la jag mig på golvet och upp med fötterna igen. För att jag var fortfarande så här lagom svimfärdig efter smärtan. Ja, så var det hela kvällen för mig. Jag fick lägga mig jämna mellanrum på marken upp med benen. För att det gjorde så jäkla ont. Själva chocken släppte ju kanske vid, ja, vad kan det vara, 8, lite över 8. Och då börjar man ju så här skaka istället i frossa. Ja.
Mm-hmm.
Då satt man där och skakade lite stund och försökte skriva på WhatsApp, interna chatten. Det var skitkul. Jag skrev så mycket fel som jag aldrig skrivit för. Mina fingrar flög över hela skärmen. Och snackade lite med andra och berättade att jag har stukat foten. Och skicka roliga bilder på min lilla fot till folk.
Mm. Ballongfoten.
Ja, och sen igår så ringde min arbetskamrat och frågade, du, vill du plocka upp mig imorgon bitti vid pizzerian precis nedanför mitt? Jag har stukat foten, så lite problem att gå. Ja, visst, sa han. Och sen blev det morgon och jag ställde mig upp och skulle gå upp till toaletten. Och då sa jag aldrig i helvetet att jag går utanför lägenheten med den här foten. Helvete vad det gjorde ont. Det var som att någon satt och så här piskade på foten hela tiden, lite smått erotiskt.
Har du fått smärtstillande nu?
Nej, för fan, sånt tjafs gör jag inte med.
Men det är lite lättare att leva då.
Ja, men vad fan, det ska ju kännas att man lever, gör ont. Nej, så jag har stannat hemma från jobbet och ska dit till jobbet i morgon, alltså tisdag, för er som lyssnar på onsdag. Nu har jag också fixat på kryckor, och det var ju också en rolig historia, en rolig anekdot om hur de här kom till världen. Jag satt och käkade mat, hade precis lagat lite mat, varpå min kamrat Daneman ringer och säger: du, jag har ett par ersättningskryckor, inte riktigt kryckor, men next best thing ungefär, sa han till mig. Kan du ta det ner? Ja, visst. Så jag tog på mig skorna efter lite bekymmer och linkade mig ner för trapporna. Kom ut, står Daneman där med ett par gåstavar. Och det var en väldigt fin tanke av honom, för att han hade ju inga kryckor, men att ändå kunna använda gåstavar. Men jag tackade honom så mycket och sa att nej, det där kommer jag nog inte använda. Men det var jättesnällt tänkt av dig. Men om en slump så kommer min kära kvinnliga granne förbi just då. Och jag har för mig att hon är sjuksköterska, så jag frågar henne: är inte du sjuksköterska? Jo. Kan du inte bara ta en titt på min fot här, så vi dividerade lite om foten lite snabbt. Och sen frågade jag henne om hon hade några kryckor hemma. Och det hade hon. Så en jäkla tur.
Det var inte dåligt.
Nej, vi är på samma varning som jag.
Det är bra med bra grannar ibland.
Ja, så det var jättesnällt av henne. Så hon knackade på sen och lämnade över på kryckor till mig. Så jag håller på att vänja mig vid dem. Så jag har linkat omkring lite med kryckor i vardagsrummet och i retorrummet.
Då får vi se hur länge det tar innan du som alla andra börjar köra typ som längdhopp med kryckorna.
Ja, jag är redan sugen på att börja hitta på. Men jag har lite för ont i foten fortfarande.
Hur länge beräknas
du? Du ska ju landa på rätt fot.
vad ska du säga, Gassi?
Hur länge beräknas du vara icke-kapabel att gå ordentligt?
Ja, det blir nog ett par veckor.
Härligt.
Det är en rejäl stukning.
Ja.
Hon trodde inte heller att foten var bruten. Men om jag upplevde jättemycket mer problem, så tyckte hon ändå skulle röntga den. Men hon trodde också bara att det var en riktig hård stukning. Så ja, jag sitter här med en ballongfot utan strumpa på mig där och försöker hålla den i hyfsat högt läge för att få svullnaden till att gå ner lite.
Vänta och se om det är illa eller mindre illa.
Ja, det just nu är det gör ju fortfarande skitont så fort jag går på fot. Men jag kan ju lägga tyngd på den i vissa vinklar utan problem. Jag har ju ändå haltat mig fram här i lägenheten, tagit mig upp och ner för trapporna flera gånger idag. Foten så.
Och så.
Ja, men nu blir det inte basket för mig ett par gånger. Men ett öde värre än det här, det var att jag inte fick mitt Bayonetta i fredags, Bayonetta 2.
Nej, just det.
Och idag så fick jag ett sms om att de ville att jag ska hämta ut paketet på Maxi. Då sa jag:
du kände inte att du ville be dig till Maxi alltså?
Nej, det vill jag inte.
Det är liksom så ondskefullt att det inte kunde komma igår, så du... Ja, mindra dina smärtor lite.
Den blicken jag hade när jag läste sms:et. Jag tror att folk hade sprungit ifrån mig och barn hade börjat gråta för att de har sett den blicken. Jag var inte glad och jag var inte alls sur heller.
Nej, okej. Det var ingenting. Det var bara ren ilska.
Ren ilska. Nästan på gränsen till så här hat, avsky. Det är min nemesis posten igen som slår till.
Det är alltid när det liksom inte behöver vara illa, då slår de till med något och gör något spännande.
Jag har inte bara nog att jag inte fick det i fredagsspelet, utan nu fan så ska jag hämta ut på Maxi.
Ja.
Ja. Får vi se hur det går.
Du kunde väl ringt på och frågat om du var hemma. Lämna.
Ja. Men. Det var det roliga som hänt i mitt liv.
Ja. Och Chris då? Hur går det i skolan? Du var ju borta förra veckan för att du...
Yes, jag har ju nämnt det här att jag är ju så kallad Trummaster. Vilket gör att mycket dokumentation faller in på mig då.
Ska du förklara de här termerna som vi lekmän inte förstår oss på?
Jag tycker att du ska kalla dig själv för Trummaster.
Trummaster. Själva Trum är ju ett speciellt
tankesätt
kring Trum. Så att Tron igen.
Tron.
Det är Trummaster. Trum står för en specifik sak, vilket jag inte kan utan till. Men den baseras väldigt mycket på ett tankesätt som används ut i spelföretagen som kallas Scrum. Okay. Men då jag då nu som Tron Master, eftersom Benny vill att jag använder det ordet.
Tack.
Så innebär det då att mycket av de här dokumentationerna och framtagningen av vad min grupp gör faller in på mig. Så att gruppen i sig håller på att diskutera kring de här major tasksen. En major task definieras av att man förklarar vad en spelare gör eller liksom hur man progresserar i spelets gång. Som till exempel spelaren ser ett rum, spelaren hoppar igen och trycker på space. Och sen då får gruppen som är tilldelad den här major tasken får bestämma vad som krävs för att det här ska uppfyllas. Och allt det här i form av major tasken, de här subtasksen som då gruppen bestämmer, de ska jag sitta och skriva ner allting på. Och det är inte det lättaste att sitta och skriva av alla dem, se till så att det blir rätt och sen skicka in allt arbete. Och allting går ju i så kallade sprints. En sprint är en period på 2 veckor. Så att på måndag när man börjar en sprint, då börjar man med en sprintstart. När man går igenom vad krävs, hur ser vårt spel ut just nu, hur långt har vi kvar. Sen på fredagen, den kommande fredagen, första veckan, så gör man en sprint mid-review. När man går igenom då, hur mycket har vi gjort? Behöver vi få in mer saker? Hur långt har vi kommit? Kommer vi klara? Det är många sådana frågor som ställs. Och sen kommer man då till torsdagen i vecka 2. Då ska vi lämna in allting. Och allt det här som jag berättar om nu, allt det här tidsats, jag måste skicka in det inom vissa tider. Om vi inte har det, då får vi underkänt.
Men när har ni era light cycle races och disk party? On the grid.
Det är väldigt glorifierat. Låt oss säga så. Det är inte så mycket light och sådana saker. Utan det, den största peppen kommer från gruppen tillsammans. Och i fredags som var nu så hade vi en liten get together och körde Munchkin faktiskt. Det, visserligen var vi bara 3 stycken från min grupp som spelare, inklusive jag själv då. Så att, det var ju inte jättemånga som var med när vi är 10 stycken totalt. Så att det var ju mindre än 50% som var med och engagera sig i att spela och ha kul tillsammans.
Men du, Chris, jag måste fråga. Do you fight for the user?
Fight for the user?
Ja.
Är det här Tron-relaterade referenser? Så förstår varken jag eller Chris, för jag har fan inte sett Tron heller.
Jag har inte sett Tron heller, nej.
Nej,
aj. Fy skäms på er pojkar. Här har jag dragit Tron-referenser hela tiden.
I tron på att någonting skulle ske.
Ska vi gå vidare?
We're back on track.
Jag har inte gjort. Jag har varit i Stockholm och träffat våra kära kollegor på Paripixlar, Robin och Filippa. Vi fikade, jag drack kaffe.
Är det inte lite långt att åka för en fika?
Ja, vi gjorde lite annat, jag och min sambo där. Så
engagerad är Gassi.
Det var inte det att... Och det regnade. Men den största överraskningen var när vi var hungriga. Och bara, vi drog in på Pizza Hut. Jag har alltid föreställt mig Pizza Hut som något lite halvdant pizzahak. Men det var det ju inte. När jag kommer in och sen så är jag bara på väg att stega in. Sen så ser jag en skylt så bara... Vänta här och tills du bevisar till ett bord. Jag bara, va?
Fuck that sign. Och så gick det vid ett bord.
Och sen stod jag där och så kom det någon och så hittade de ett bord till oss. Jag bara, är det en restaurang? Vad fan är det här? Jag har bara hört pizza. Helt chockat.
Borta i USA så är väl typ pizza något mer så här, alltså snabbmatsställe. Du går in och så har du en stor disk där det bara fullt med pizza slices.
Men det kan ju inte vara. De kan ju ta franchiset hit och göra en restaurang här av det.
Såklart de kan.
Jag vet hur som helst. Så beställde jag en liten pizza. En bacon BBQ. Och smal tog jag då för att den kostade 109 kronor eller något sånt. Nej, 93 kronor.
Det är jättedyrt.
En medium kostade 170.
Jävla gatan.
Och en stor kostade 360.
Eller och här gott folk, nej, det var ett bevis på att man
jag vet inte, hur som helst. Jag fick den här lilla jävla pizzan som var ganska liten, men det var ju sån här pan-botten, så den var ju tjock. Och sen låg den liksom i, men fick den i en litet stekjärn typ. Satan vad gott det var. Det var ju värt de där 93 kronorna i och för sig, men gissas hur dyrt. Och chocken av att jag gick in på en restaurang. Jag trodde jag gick in på en pizzaställe.
Om vi gör en benämning på alltså prismässigt mot hur mycket mat man får, är det värt då tycker du? Blev du mätt för just, de här?
Ja, det tyckte jag väl ändå att jag blev. Alltså det är ganska tjock pizza så där på det viset. Alltså, så det blev ändå mer. Alltså det, en vanlig pizza hade brett ut den på den ytan som en vanlig, alltså tjockleken som en vanlig pizza, så hade det blivit en mycket större pizza. Och sen var det så jävla gott.
Det är ju väldigt amerikaniserat tjockbotten.
Jag satt jag där och
jag tänkte, jag får tung botten på pizza.
Ja, jag med egentligen. Men det var faktiskt oväntat gott. Och först tänkte jag, helvete, ska jag betala så mycket för pizza helt plötsligt bara för jag råkar gå in på ett ställe som jag inte vet vad det är.
Gå in.
Ja, hur som helst. Nytt på sidan. Det kommer ett nytt avsnitt av Det måste spelas.
Ja!
Ja, det kom igår tisdag när ni hör detta. Så att, in och lyssna. Det är ju El Kebabo och Kaska som har spelat spel. De har spelat Streets of Rage respektive Chip 'n Dale Rescue Rangers. Så det, vi ser vad de har.
Dessa två är väldigt gemytliga och trevliga herrar.
Ja, det är deras tredje avsnitt. Men, nu blir lite trivia med Gassi. Vad har jag läst för spännande utvecklingsintervjuer den här gången? Ja, det undrar jag om faktiskt. Det var så länge sedan jag skrev ner detta nu. Från den officiella strategiguiden till Akumaya Dracula X Shino Rondo så har... man intervjuat en lead programmen Naya Io. Det är bara att jag vet inte om det är efternamnet bara de har skrivit upp det. Fan, det var inte mycket jag fick från det spelet, men hur som helst. Det visade sig att man först hade tänkt ha 4 spelbara karaktärer, men sen beslöt man sig bara för att ha Maria och Richter. Jag vet inte varför, men de blev någon form av easy och normal val att ha dem. Välj, alltså jag spelar ju Rondo of Blood, nu inte länge sedan jag spelar nu, men jag valde inte, kanske inte målet jag valde.
Du måste låsa upp Maria.
Men ska jag låsa upp easy-läget alltså?
Ja, mer eller mindre. Men det stämmer inte riktigt med det de säger om easy. Visst... Maria har lite annat rörelsemönster och kan ta hand om fienden på olika sätt. Men framförallt så kan de ju ta sig fram till olika ställen.
Ja.
Båda har ju sina styrkor och svagheter.
Mm. Han sa inte alls vilka de andra två karaktärerna som var tänkta var heller. Det hade varit intressant att veta vad de tänkte.
Ja.
De vill utnyttja PC Engines ljud i alla fall, det berättade han. Och på tal om att jag inte har spelat det på länge så ska jag citera programmeraren här. The enemy I find really hard is the stage 5 boss, Death. Mm, det är där jag är fast i spelet.
Death.
Samtidigt som det här spelet utvecklades på Konami så utvecklades även Akumaya Dracula X68000 till datorn X68000.
Mm.
Ja, och det här är från en intervju med Hideo Udea på Konami han var väl director för det här spelet antar jag. Och de vill göra ett spel i stil med Famicom-originalet. Jag vet inte om detta är en liksom upphottad version, för det lät lite som det på intervjun, men sen så har jag inte riktigt kollat upp det. Men i alla fall så sa han att mitt under utvecklingen så kom den uppgraderade datorn X68030 som hade snabbare processor. Och då gjorde man så att spelar man spelet på den versionen av datorn så får man så här smidigare animationer och vissa grejer i miljöerna som är animerade är bättre animerade eller animerade istället för att inte vara animerade till exempel. Tycker jag var en kul grej. Att man liksom...
Ja, men sånt är ju jättetrevligt. Det förekom ju fortfarande i stort sett. Eller ja, fortfarande. Jag tänker ju på Shantae bland annat till Game Boy Color. Som hade stöd för vissa GBA-funktioner. Alltså om man spelar på en GBA så fick man vissa extra grafiska detaljer i spelet.
Mm. De har släppt nytt känt i spel nu till 3DS.
Ja, jag tror det var det.
Ja. Vad skrev han mer? Ja, han berättade också att under utvecklingen, och inte bara på detta spelet utan andra spel på Konami, så brukade folk i teamet lägga in saker i spel, sådana lite små grejer. Så här lite skämt med andra folk i teamet som de hoppades att de skulle upptäcka och skratta åt. Och det brukade sluta med att när det närmade sig slutet av utvecklingen, så vi kan säga, samla alla och säga confession time, what did you add? Så de kunde ta väck det alltihop. Så de hade, för hela spelen brukade vara helt fyllda med massa små roliga lustigheter. Som de,
lustifikationer.
Och sånt.
Ja, sånt är kul. Det var ett skitkul att ha en version där alla de sakerna är kvar ju.
Ja. Och ibland blir ju sånt kvar tydligen enligt honom också. Men oftast är det ingenting som man inte förstår om man inte var en del av utvecklingsteamet. Så det kan vara lite oförklarliga små saker för annat. Ja. Nej, det var egentligen det, förutom då att man samtidigt också utvecklade Vampire Killer till Mega Drive, alltså, vad heter det? Castlevania Generations.
Bloodlines.
Bloodlines Generations. Så de här tre Castlevania-spelen utvecklades precis samtidigt. Det var fan inte dåligt. Satsat hårt. Fast jag hade aldrig hört talas om datorn X68000.
Ja, men den är en sån jättejapansk dator också.
Jo. Det lät som det var jättepopulär för att skulle jag spela till.
Ja, det är jättemånga spel som har börjat på X68000 och sen därifrån gått vidare.
Ja. Spännande. Men det är faktiskt dags att åka tillbaka till dåtiden.
Ja!
Och det är den 27 oktober till 2 november. Och spel som släpptes på de datumen för 10, 15 och 20 år sedan. Och idag har jag två spel med mig. Ett från 99. Och det här spelet släpptes den 28 oktober i Japan till PlayStation och är ett actionspel. Utvecklat av Whoopi Camp och släpptes av Whoopi Camp. Producerat av Tokuro Fujiwara, den gamle räven, ni vet, Ghost and Goblin-skaparen. Han gjorde även första spelet i den här serien.
Ja, då vet jag vad det är.
Ja, vad är det, Lenny?
Ja, nu beror det på vilken region, men antingen Tombi 2 eller Tombal 2.
Tomba 2. Men, eller... Tomba 2! Den ondersvin Afcast!
Ondersvin Afcast!
Tomba 2, The Evil Swine Return.
Mm. Ursäkta, vad ska jag säga?
Ja, i Japan hette det... Nu ska vi säga... Tomba! Sa Wairdo Abansha! Tomba, The Wild Adventure.
För jag vet att i vissa regioner så döpte de om spel till Tombi.
Ja, Tombi 2 var ju då europeiska titeln. Tomba 2 var amerikanska. Och Tonba med N är det i Japan.
Det var ju helsika vad de är icke-konsekventa.
Ja. Och de här två spelen, det var nästan det enda som Wumpy Camp gjorde innan de la ner år 2000 typ.
Fan, jag har ju tvåan original, men jag har inte ettan. Men det är en skitbra spel ju.
Ja. Det andra spelet jag har med mig idag är från 2004. Och det släpptes den 2 november i USA till PlayStation 2. Ett FPS utvecklat av Guerrilla Games och släppt av Sony Computer Entertainment.
Ja, vad kan det då vara för något?
Ja, vad kan det vara som Guerrilla Games har gjort till...
Och är kända för?
Ja. King Kong?
Nej. Dreibeson!
Kan du gissa vilket det är, Chris?
Drebeson? Nej.
Ja. Drebeson!
Översätt det till engelska.
Det är Killzone.
Dragonzone.
Killzone. Dreb! Man dräper dreb!
Dragon.
Jag skiter faktiskt i vad som släpps den här veckan nu i år för att vem bryr sig?
Bayonetta har ju redan släppt så, men fan bryr sig.
Precis, Halo kom inte förrän som två veckor.
Ja, men fan bryr sig.
Jag känner att det var Bayonetta, blev inte kul på danska.
Ja, fast det är ju i och för sig, släpps inte, det är Sunset Overdrive, om det heter, denna vecka.
Jo, det kommer den här veckan.
Det gör det säkert. Finns det något spel som ser mer ointressant ut, undrar jag då?
Ja.
Nej.
Det var bara svar på din fråga.
Jag tycker det ser så fruktansvärt ointressant ut.
Jag tycker det ser kul ut.
Ja, men jag är på din sida, Chris. Det är ju en Insomniac Game som jag åter.
Men istället så kan vi få höra vad du har spelat sen sist, Lenny.
Ja, vad har jag spelat sen sist? Det har inte varit så jättemycket spelande denna veckan heller. Jag har suttit och indexerat en massa däremot.
Du får ständiga bilduppdateringar på hur ditt samlingslistor.
Ja, jag har senaste listan jag påbörjat nu, det är ju PC Engine-delen. Jag är precis färdig med bara de lösa kartan. Och nu ska jag be mig på fördragen. Men det är ju ett helvete för att de har ju inte någon produktionskod på sina kart. Till exempel som NES brukar ha sig, NES-NA268, som man snabbt kan googla fram vad spelet heter.
Och du bildgooglar, hoppas du hittar framsidan.
Ja, jag laddar hem ett arkiv med alla omslag till PC Engine-spelen och sitter och bläddrar.
Nej, fy. Tråkigt.
Så det tar ju en liten stund om man säger
så. Det ska fan vara lite jobb.
Det är lite jobb, ja. Och bara de här jag håller på att leta upp här för att kunna säga. Jag har ju 40 lösa kort. Det tog väl nästan 3,5 timme och fixa i ordning 40 inlägg. Så ja. Men utöver det så har jag ibland spelat lite Mario Picross till Gameboy. Jag gillar ju Picross-spelen. Så länge
jag
inte är i 3D.
Jag har faktiskt aldrig spelat ett Picross-spel, tror jag inte.
De är jättetrevliga. Det, är ju...
det finns massa tydligen populära på 3DS.
Ja, det är ju ett matematiskt pussel. Du har ju ett rutmönster och sen till vänster och ovanför rutmönstret så har du lite siffror i de leden.
Ja.
Och de här siffrorna säger hur många rutor det är som är ifyllda. Och står det till exempel siffrorna 1, 2, 5, då är det en ruta som är ifylld på den raden. Sen är någon annanstans så är det två rutor som är ifyllda. Och någon annanstans på samma rad så är det fem rutor i sträck som är ifyllda. Så de sitter hela tiden ihop, de här siffrorna, alltså de rutorna som siffrorna markerar. Så får man analysera det i horisontellt och i lodrätt läge för att få fram vilka fält som ska vara ifyllda och inte ifyllda.
Kan man säga att det är åt sudoku-hållet?
Nej, det är helt annorlunda.
Men det är rutor i alla fall.
Det är rutor.
Därför jag drar den jättebra referensen.
Ja, jag älskar ju sudoku också. Men jag skulle inte vilja säga att det är samma sak.
Jag är fruktansvärt dålig på sudoku, kan jag ju väl erkänna då.
Jag är skitgrym på sudoku.
Jag har ju försökt spela sudoku en gång. Så jag kanske inte ska liksom tycka att jag är världsmästare direkt.
Nej, men det är... Picross-spelen är ju jätteroliga. Finns ju till Game Boy, Super Nintendo och finns väl till senare enhet också. Säkert DS. Men jag köpte ju en lös cartridge av Mario Picross på Retrospelsfestivalen. Jag har spelat lite med. Och de första banorna är ju 5x5 rutmönster. De är ju jättelätta. Men sen kommer det ju lite större mönster som är 10x10 och 15x15. Då är det där det börjar bli lite knepigt. För då får man ju först och främst sitta och analysera och komma underfund med var någonstans man ska börja i den här rutnätet. Det är inte lättaste.
Nej.
Men jag gillar det. Det är lite annorlunda pussel. Och det är ju många som gillar spelet också. Utöver det, spelat lite med Diablo 3, min kära kamrat Simon. Vi kämpar på, tågar framåt. Vad har jag mer spelat? Jag har även spelat Race the Sun på PS4. Det här indiespelet som kom till PC för ett tag sedan.
Aldrig hört talas om. Berätta mer. Vad är det för något?
Ett indiespel som går ut på att du ska flyga i kapp med solen. Du flyger en soldriven farkost. Så måste hela tiden ha solsken för att ta dig framåt. Och världen...
Flyg mot solen.
Ja, precis. Du flyger mot solen längs marken. Och slumpas det fram en bana som du ska försöka ta fram med byggnader och sånt som du inte får flyga in i. Och de genererar skugga så du ska inte ligga i deras skuggor heller. Sen på banorna så finns det lite olika saker. I början så har du bara sådana här bonusportaler. Men efterhand som du spelar spelet så låser du upp andra power-ups som kommer in på banan. Till exempel att man drar tillbaka tiden med solen så att den åker upp igen. Eller att du kan använda hopp för att ta dig upp i luften. Så blir det snabbt och man håller på att undvika byggnader och saker som faller och rör sig. Det är jättestilistiskt, jättefint spel. Och det är snabbt. Och det är kul.
Jag tycker det är snabbt och kul.
Ja. Du vet det här Wipeout, snabbt och kul.
Oh.
Nej, jag gillar det jättemycket. Jag har inte spelat det så är jättemycket ännu på PS4. Jag körde en del på PC när det släpptes där för länge sedan. Men jag har precis låst upp nu så att jag har fått en magnet-power-up till skeppet. Så jag behöver inte flyga på alla power-ups exakt. Utan jag kan vara en liten bit ifrån dem nu.
Lite fusk.
Lite fusk, lite bättre. Men det är... Jag gillar verkligen bandesignen för att det är en blandning mellan så här extremt stilistiska kuber och trekanter och rektanglar.
Mm.
Och på bana 3 så börjar de här röra på sig, alltså rektanglarna kan falla och saker och ting börjar förflytta sig på banorna och börjar vara i vägen mer än bara vara fasta objekt. Och det ser så snyggt ut när man flyger så här zigzagar fram mellan föremålen. Man ser skuggorna kastas av solen och man hela tiden är på jakt efter solen igen för att ta sig ut från skuggan. Och... Mm. Nej, jag gillar det riktigt skarpt faktiskt. Det är väldigt trevligt. Vad har jag mer spelat? Jo, jag har spelat in 2 videos till min Lenny Spela-serie sen sist.
Mm-hmm.
Jag kan avslöja vilka det är. Ja. Det är Twinkle Tale till Mega Drive. Ett jättegulligt shoot'em up skulle jag vilja säga till Mega Driven. Bara släpptes i Japan. Där du är en liten tjej som ska, vad jag misstänker, att leta reda på den här 5 kulor och sånt som har blivit tagna av onda män. Springer omkring på banan och skjuter. Jättetrevligt spel. Jag gillar det skarpt. Det är ju inte så jättesvårt heller.
Det är bra.
Men det är ändå knepigt spelet. Man måste ändå så här, spela några gånger innan man lär sig vissa sekvenser. Som ni kommer få se i videon så kommer jag dö.
Okej, trevligt.
Men det kommer upp så småningom. Likadant så har jag spelat Assault Suits Vulcan till Super Famicom. Det här är spel som är känt som Cybernator i västvärlden.
Så ligger det till. Jag kände igen den där titeln nämligen så att...
Det är ju en titel av många i en serie. Och just Cybernator eller Assault Suits Vulcan är ju skitroligt. Jag gillar riktigt, alltså det spelet riktigt mycket. Det är också en här hedlig 2D, gå framåt och skjuta på saker med sin robot. Men det är miljöerna och allt det som är så coolt och hur det är animerat. För det är så följsamt och snyggt och kul det här spelet då. Ja, jag kan inte rekommendera det nog till folk helt enkelt att ta och skaffa det. Men har ni chansen så ta gärna och skaffa den japanska versionen, för den innehåller mer story än den europeiska amerikanska versionen. De har klippt bort en hel del från spelet.
Är det ett spel som kräver sin story berättad?
Nej, det tycker jag inte. Men du har ju lite mer coola sekvenser är med detta.
Okej. Bland annat, det kan väl alltid vara något kul.
Bland annat så finns det en slutsekvens som inte alls är med i västvärldsversionen.
Okej.
Som är rätt viktig.
Det är märkligt när saker som känns viktiga klipps bort.
Ja, dessutom är det ju en spelbar sekvens också. Som
ännu värre.
Drar på storyn ännu mer.
Mm.
Men den är helt borta annars.
Konstigt.
Nej, det är väl det jag har spelat.
Ja, och Kristoffer då, vad har du spelat?
Ja, för mig har det ju varit 2 veckor nu. Men jag tänker bara gå igen lite snabbt. Jag har ju spelat lite vanliga spel som jag oftast brukar falla tillbaka i, som mitt lilla spelknark. Och spelen jag pratar om då är både Smite, som har haft diverse event nu de senaste 2 veckorna i form av Double Worshippers och Double XP. Worshippers är ju när man spelar en gud i det här spelet, man tar ju formen som gudar och så slåss man i en arena. Ja. Då kan man få så kallade worshippers, folk som avgudar en. Och när du har kommit upp i ett visst antal så får du mastery levels. Mastery levels indikerar bara på att du har spelat en karaktär mycket och alternativt är bra eller alternativt dålig med den. Har du spelat många gånger men för att nöta upp poängen, ja då är du ju dålig män. Men lyckas du bra så får du ju mer worshipper-poäng, vilket gör att du levelar upp snabbare med den karaktären. Och när du har nått upp i en viss mastery level så kan man köpa unika alltså utseenden till karaktären. Okay. I form av guld och ett skin som heter Legendary och sen efter det Diamond. Jag satsar på att få upp många karaktärer till level 1 i Mastery. Men jag får med de här Legendary och de kommer typ när man har Mastery 10 och det är jättemycket spelning med bara en karaktär.
Mm-hmm.
Ja.
Det låter inte jättekul.
Ja,
alltså, om man vill spela mycket såklart, men om man...
Ja, om man vill nöta en gubbe, om man verkligen har favoriter, sure, fine, då kommer man komma upp i dem där. Men alltså för min del, jag tycker det är jättekul att dra upp många karaktärer till Mastery bara just nu. Tycker jag. Så det är det. Och sen har vi Diablo. Jag har ju börjat spela på amerikanska servrarna nu. Och det lider ju lite ibland av rubberbanding. Speciellt för mig som spelar på trådlöst nätverk. Så jag har ju jätteproblem ibland. Så att min karaktär på level 62 gick bort för ungefär 5 dagar sedan.
Ja.
Så jävla kul. Men, jag har skapat en ny Witch Doctor. Och de har ju lite lättare. De får ju tidigare att man dör man så kan man återuppleva med en viss procent i liv. Mm. Så att jag hoppas att den här kommer gå lite bättre så att jag hinner få upp en 70-karaktär och kunna spela med den här killen som jag ska spela med då. På Diablo då.
Okay.
Sen har jag även tagit upp Ys Origin igen. Nu när jag har fixat en Xbox 360 PC-receiver. Så att jag kan köra med mina trådlösa handkontroller till datorn. Så har jag nu tagit upp Ys Origin och börjat slå mig upp i det här stora tornet som man då ska slås upp i. Jag vet att jag har berättat om Ys innan, men smidigt säga lite snabbt vad spelet är för de som inte har lyssnat tidigare. Så är Ys Origin ett spel i Ys-serien. Och synmässigt hur man ser det här så är det isometriskt, ja. Jag känner mig lite vilsen just nu. Yes, och det är hack and slash med viss typ av RPG-element.
Det är ett av få YS-spel som jag inte har spelat faktiskt.
Och jag fick ju tillgång till det här i form av Humble Indie Bundle del. Så att men jag tycker det är skitkul spel faktiskt. Det är lättsamt. Jag kör på hard. Alltså jag har den svåraste svårighetsgraden i. Och jag tycker fortfarande, alltså det ger en riktigt bra utmaning. Och det är inte mycket man irriterar sig på, för det är oftast fel man själv gör. Och det är lätt att komma in liksom. Det är bra attackmönster på fienderna liksom. Det är lätt att kunna se vilka typer de, eller lätt ska jag inte säga, men det går att se liksom vilka typer av attacker de kommer göra innan de sker ibland.
Okay. Så
det går ju liksom anpassa. Så är man snabb i reflexer och sånt, så är det lätt att undvika. Och bossar är likadant med. De har strukturerade mönster och där. Men ibland så här gör de någonting som man inte riktigt beräknar med, vilket kan ge lite så här hytta med näven liksom. Men alltså jag gillar det här jättemycket faktiskt. Så att jag har kommit ungefär halvvägs i spelet. Så vi får se vad min verdict blir när jag väl är klar med det. Yes.
Du återkommer.
Jag har ju spelat så många olika spel egentligen, men jag tänkte att jag ska börja göra en liten så här fin lista. Så ska vi ta ett nytt spel. Ett spel till mobilen. Ingress heter spelet. Ett mobilspel där du...
Sätt under titlar.
Va?
Nej, fortsätt.
What? Okej, okay, ja. Nej, det är ett spel där du får gå runt i din egna värld. Det vill säga att du ska bara gå utanför dörren och jaga så kallade noder. Och de här noderna är ju då fysiska platser i världen i form av kända platser, ja, av någon slag. Någon plats som har en betydelse, som till exempel konserthus och, som jag har i närheten här, så har konserthuset. Jag har diverse konstverk och sådana saker har jag. Och de här noderna så är det två lag som man slåss om de här noderna då. Man är ett blått lag och man är ett grönt lag. Och jag tänker inte säga vilket lag det är, för då kommer folk hata mig eller någonting, jag vet inte. Det brukar vara lite hysch-hysch, men man blir lite smått paranoid över det här spelet. För att Så för min del, när jag var på väg till skolan en dag, så tänkte jag, men jag tar en liten omväg och så kan jag hämta lite fler noder som jag kan då hacka. Att hacka en nod betyder att man får föremål som man kan då kan använda antingen mot noden eller förstärka sina egna noder. Som ja. ens faktion äger. Faktion är ju då laget som man spelar med. Mm. Och samtidigt som jag var på väg dit så märkte jag att de två noderna som jag gick till var ju motståndarlaget. Då tänkte jag, men jag kanske kan bombardera dem lite medan jag ens går förbi liksom. Men samtidigt som jag var på väg dit så var det någon annan från min faktion som bombarderade de där noderna. Så att när jag väl kom fram liksom och stod ungefär på noden, så började jag så här titta mig runt för att se om någon satt med mobilen och höll på att pilla. Vilket, alltså det är jättekul här, för anledningen varför jag började med det här var för att jag lyssnade på Peter Spel, ett gammalt avsnitt, för jag har inte hunnit lyssna på Peter Spel på bra länge, och nu har jag vissa tider i skolan där jag kan sitta och lyssna lite på podd samtidigt som jag läser eller håller på med mina uppgifter. Mm. Och då när de körde på Peter Spel så hade de då ett avsnitt där de pratade om sådana här spelet Ingress. Och det är så charmigt ändå, tycker jag. Och det var det som motiverade mig. Så det ska vara kul att se hur det här bygger upp i alla fall. Jag har fått några skolkamrater intresserade av spelet. Så att, det blir nog säkert att vi går omkring och raida lite motståndarfaktion snart. Ja, nej, men det är jättetrevligt där faktiskt. Och
det är ett roligt tema. Alltså en rolig idé.
Mm. Kallar man detta augmented reality-spel?
Det är väl så gott som det, ja. Får man ju säga. Alltså du spelar ju hela spelet i själva mobilen. Du behöver inte vifta runt med mobilen som någon 3DS AR-grej liksom. Utan man känner sig lite som Watchdog. Vad heter han? Aiden Smith? Pierce eller vad heter han?
Ingen aning.
Ah, yeah. Showman är från
det spelet. Ja, han heter Aiden Pierce. Jag vet inte.
Yes. Ja. Hur säger du att du vet för då?
För att jag tycker det är så tråkigt.
Han är trött på allt.
Jag tycker det är så tråkigt.
Nej, men man känner sig lite som honom när man går omkring med Ingress-appen. För man kan ta upp appen, sen klickar man på den noden man är på väg till. Och sen räcker det bara med att man går med mobilen, är redo i handen. Sen hör man då, om man kör med hörlurar, liksom att you have reached, eller you can hack the portal now. Och då kan man bara ta upp mobilen lite snabbt och så bara klicka lite dolt på hack portal, och så hackar man den, så känner man sig cool. I alla fall jag gör det. Jag vet inte om andra gör det, men jag tycker det är kul. Och jag vet inte hur det ser ut på mindre orter. På Peter Spel så pratar de om Stockholm, och jag har kört i Malmö. Och i Malmö är det full gång med både ta över och ockupera områden.
Det är inget jag har testat hemma här i Kristianstad direkt. Jag är aldrig utomhus heller, så vad fan.
Jag får hoppas att du sitter på en god redan.
Ja, det hade varit utmärkt. Det finns inga landmärken här runt mig i och för sig, men kanske.
Ja, vi har alla möjliga saker. Så små konstverk som ser små horribla ut ibland och sådana saker. Som utanför där jag bor så finns det en nod. Och det är vad Angelica Nogen kallar för en soffnod, eller en soffportal. Det vill säga en portal som man kan känna är sin lilla egna portal, som man verkligen är rädd om, som man alltid liksom har tillgång till. Att du bara ligger i soffan och så kan du bara sitta och harvesta föremål ifrån den genom att hacka den hela tiden.
Smidigt.
Ja, jag har den ut, men jag måste tyvärr gå typ och ställa mig vid fönstret för att komma åt den. För ligga i sängen så når jag inte, för den är precis i mitt område.
Oj, 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 hemska rörelse.
Yes.
Har du spelat något mer?
Det kan jag absolut rekommendera i alla fall. För de som är ute och rör sig lite i områden där det kan vara. Så Stockholm och Malmö funkar skitbra i alla fall. Gör det. Ja. Och sen sista spelet då. Jag börjar ju prata lite snabbt om Goblin Sword. Senast jag var med. Ja. Och jag tänkte jag skulle fortsätta prata lite om det. För nu har jag ju spelat det här rätt mycket. Jättebra pausspel. Så jag sitter på toan, spelar en, två banor eller något. Precis som du ska gå och lägga det. Skitbra också. Det är ju lite så här pixelsnyggt spel. Man, när du har på de här banorna så finns det, det är plattform också, så vi vet den. Men det finns två stycken kister, och sen finns det tre stycken kristaller att få på varje bana. Och två banor av de här på en värld eller ett kapitel, så är det bossar också. I form av miniboss och sen en huvudboss. Båda egentligen, så det är bara bossen du behöver fokusera på. Sen är det klar med banan så fort du besegrar honom. Och klarar du alla banor genom att ta både kister och kristaller, så får du även en sista bana på varje kapitel. Och så är det 3 stycken kapitel. Och jag är inne just nu på sista banan i kapitel 2, och sen har jag börjat på kapitel 3 nu då. För den sista banan krävs inte att man har... För när du klarar den slutbossen i kapitlet, så öppnas nästa kapitel då. Men det är sjukt utmanande banor, de här sista banorna. Så man brukar oftast vilja köra kapitlet och sen hoppa tillbaka en bana.
Okay. Och det finns jag tittar på en video, det ser jättetrevligt ut ju.
Mm. Ja, men
finns det till Android?
Det har jag inte blekat stånd faktiskt. Den researchen har jag inte sträckt mig till.
Pratar du vidare så kollar jag upp.
Yes. Och det som är så fint med det här då, i de här kisterna så kan man hitta föremål som man har i sitt hem som man kan gå och besöka. Vet absolut inte vad det gör, mer än typ utsmycka sitt hem. Så det känns som en jättekonstig grej egentligen. Men. Sen kan man hitta svärd och rustningar. Och de här svärden kan du gå till din blacksmith, eller market tror jag den heter, för att sätta på det direkt då. Och de har styrkeattribut, snabbhetsattribut och sen ett längdattribut. Och de har 1-3 stycken stjärnor på de här, som indikerar hur snabba de är, hur långt de når, hur mycket skada de gör när de slår. Så då får man ju försöka hitta sin favorit. Och alla svärd finns även klor. Men alla de här svärdena, de har unika förmågor. Och de här förmågorna plockar man upp då som kristaller till. Och när du plockar upp kristallerna, då har du ett visst antal attacker som med de här specialattackerna då. Som till exempel ett eldsvärd som jag hittade. Skjuter som en liten eldboll, och när eldbollen träffar marken, och den sjunker ju automatiskt neråt då. Men när den träffar marken då, så gör den en eldvägg som hoppar framåt. Eller åker framåt.
Okay.
Annan, ett holy sword, då skjuter jag små stjärnor i liksom alla mina vidder, så upp, ner, höger, vänster. Det finns även utmaningar där det är speedruns, du ska klara vissa banor under en viss tid. Och utöver där så är det egentligen bara att spela spelet, hitta allting egentligen.
Trevligt.
Det är jättemysigt spel som sagt.
Det fanns inte till Android.
Nej, jag tror det kostar 7 kronor också till iPhone.
Men har ni Android så finns det en app som är en guide till spelet.
Just det, nu när jag tänker efter. Jag blev ju lite rättad här. Det här måste jag ta upp eftersom det var ett tag sedan jag var med. Och det är bäst för mig att ta upp det här. Men vi blev ju kontaktade angående... Jag pratade om det här lilla fågelspelet. Failing Joust eller vad jag kallar det. Som vi spelade på Retrospelsfestivalen.
Ja.
Jag fick ju kontakt med han Fabian Viking, som han kallar sig. Han hade något riktigt namn också, men det hade jag inte fram just nu. Men det här multiplayer-läget är ju med i hans spel Failing Bird, som det så fint heter. Och just nu så måste man ha en Xbox-kontroll. Men du kan, det finns en gratis-variant då, där man kan spela den här multiplayer-varianten då, tillsammans. Men annars så kommer spelet vara till telefon och dylikt senare.
Aha.
Nu känner jag mig så jättedålig när jag inte kan sitta och rabbla upp allting som man har. Men eftersom jag är så dålig på Facebook, så vet inte jag hur jag kommer till meddelandesektionen. Ja, det är så deprimerande.
Trycker uppe på pratbullarna.
Ja, där, nu hittar jag. Där, Fabian Jakobsson. Jag vet inte om jag fick säga det nu, men... Han har ju Fabian Viking. Vi kommer lägga upp en länk i alla fall, så att de som är intresserade av att testa Failing Bird då med den här multiplayer. OBS måste ha en Xbox-kontroll. Så kan man göra det.
Okej. Ja. Är det min tur?
Ja, varsågod. Take it away.
Jag har bara spelat Skylanders Trap Team. Jag har spelat Mole Mania också förresten. Det kan jag prata om också. Men Skylanders, ja, det fortsätter. Man hoppar runt och är det lite så här lättsamt plattformande och med olika figurer. Det kan hända att vi köpte lite nya gubbar igår.
Kan hända.
Vi behövde lite nya Trapmasters för fan.
That's how it starts.
Wildfire, han var en stor ett lejon som står på 2 ben med, i alla fall, men han har en sköld, han är eld, han var häftig, han hade mycket kraftfulla attacker, så lite skillnad från andra som jag har spelat med. Men Chopper, den lilla dinosaurien, är fortfarande ändå bäst. Det enda nya jag stött på i spelet sen sist är väl Sky Sten Smash som ett kortspel heter typ. Man får, man går med en besegrar en boss så får man ett kort baserat på den bossen, så är det liksom en väldigt simpel variant av Magic the Gathering kan man väl nästan säga. Man lägger, man har tre positioner och så lägger man olika kort som är då gubbar som har olika attack och olika hälsa, så ska de slå dem automatiskt på varandra typ. Sky Sten Smash låter inte så häftigt på svenska.
Nej.
Och det låter ännu mindre häftigt när de här som dubbar alla svenska tecknade filmer säger de.
Sky Sten Smash!
Utmana dig, Sky Sten Smash! Ja, alltså, det var en dålig man. Ja, ni fattar. Ja. Nej, Molemania. Molemania däremot, eller också menar jag, eller det, snarare det utvecklade. Jag har alltid, jag funderar liksom, nu är jag på värld 4 tror jag. Och det är alltid så här, hur ska de kunna liksom
ta konceptet lite längre.
Ja, och sen så bara lägger till en liten grej så bara, ja, det fixar de. Så jag hoppas verkligen att det är lite så här att varje ny värld introducerar ett nytt element hela tiden. Och det är ändå, jag tror det är 9 världar och jag är på värld 4, så det ska bli 5 nya saker hoppas jag på vägen. Och som sagt, det är samma team som gjorde Donkey Kong. Jag tycker nästan det här är, detta är ett bättre pusselspel än Donkey Kong är faktiskt.
Ja, men Donkey Kong var ju nästan mer plattform än vad det var, ja, pussel.
Ja, det är lite mer att man ska komma ihåg vilken ordning man ska hoppa runt. Här är det mycket, alltså mycket olika element att tänka på. Vissa pussel är lite klurigare än andra, så jag hoppas det blir riktigt svårt mot slutet för att det är trevligt.
Vad sa du precis?
Det är väl klart ett pusselspel, det måste bli svårare. Jag måste sitta och fundera lite, jag måste bli arg och att det blir inte på Molemania, för Mulval, han är så söt och...
jag är så stolt över dig, Gassi.
Ja, jag tycker du ska spela Molemania, Lenny.
Ja, får jag tag i någon legit kopia så alltså. Och inte till 3DSen helst.
Och det har ju Super Gameboy stöd också. Är det så? Super Gameboy.
Ja, man kanske skulle kolla vad, hur mycket man får punga ut för en kopia av det spelet.
Det ser fint ut i färg i alla fall. Ja, jag har valt faktiskt, nu är det nyheterna brukar jag säga, men jag har valt att kalla det hänt i veckan istället, eftersom det ibland inte är riktiga nyheter och sånt där. Det kan vara allt möjligt som hänt i veckan, så vad fan får det heta hänt i veckan? Inte hänt extra, utan hänt i veckan. Ja, jag har en annonsering av från Codemasters som ska släppa ett spel som heter Toybox Turbos, som är mer eller mindre nästa spel i Micro Machines-serien, fast de har ju inte licensrättigheterna till det namnet, så då döpte de till Toybox Turbos. Men det är ju helt enkelt, ja, spel där man kör runt med små bilar mot varandra och,
vad tycker vi om namnet egentligen?
Ja,
det är ju inget Micro Machines.
Nej. Toybox Turbos. Ja. Alltså just turbos låter så fel. Det ligger fel i mun.
Ja, men det, jag tycker
Toybox,
det är lite,
turbos.
Jag tycker det låter rätt bra ändå faktiskt.
Okay.
Det liksom flyter på. Jag vet inte exakt vilka format det var. Jag har koll på det. Skulle jag väl kunna kolla upp lite snabbt. I alla fall så är det tydligen, det är 18 banor som är i Toybox Tours, som det tydligen kallas. Man kan samla och customisera 35 fordon av alla typer och kategorier. Det är sportsbilar, det är dragsters, emergency vehicles, taxis, ice cream vans, construction vehicles, milk floats och till och med moon buggies. Och det är ett tredimensionellt spel ju.
Jag tycker det är ju trevligt att de försöker se på Micro Machines igen.
Ja, det kommer tydligen under november, exakt datum har de kanske inte annonserat, till Steam. Och sen så sen kommer det senare också till Xbox Live. Okej, okay. Xbox Live heter, det finns inget Xbox Live Arcade längre. Varför skriver folk det? Men det måste ju komma till PlayStation också väl. Nu måste jag,
nu rantar du bara.
Nej, nu ska vi se. Okej. Till Steam, PC kommer det. Och sen kommer det till Xbox 360 och PlayStation 3 som nedladdningsbara spel. Så, det var allt. Jag har en nyhet till. Och det är att Shovel Knight släpps i Europa den 6 november till 3DS och Wii U. Ja, och alla kommer köpa det. Och Shovel Knight ser jättefint ut och jag har hört gott om det och det är fint. Och även om Lenny inte tycker om en riddare med spade så gör jag det.
Shovel Knight,
jag förstår inte varför han har en spade.
Har någon slags cameo i spelet som jag har kickstartat, Adventures of Pip.
Jaha. Sådana typiskt indieutvecklare ska ha med varandras karaktärer i varandras spel.
Ja, fast samtidigt så är också både Yacht Club och TikTok Games personliga vänner till varandra. De har hjälpt varandra rätt mycket med varandras spel, tydligen.
Ja, okej. Okay.
Så att de är buddies. Så att det var många från Yacht Club som under sista streamtimmarna de hade för Adventures of Pip så var många medlemmar från Yacht Club där. Det finns också ett annat spel som jag tyckte var intressant som folk kan checka in. Race of Light. Och då är det inte race som i strålar utan race som... Nej! Race the Dead var det hette. Så.
Jaha, okej. Okay. Ja, då blir det ett annat race.
Ja.
Ja. Lenny, har du en nyhet till oss?
PlayStation 4-uppdatering släpps ju denna veckan. De fixar lite allt möjligt i den, men inte det här med att ha mappsystem fortfarande, vilket är det enda saker jag hade önskat mig att de fixar. Alla spelen, eller alla sakerna ligger ju bara i en lång linje nu. Att de inte bara fixar, man kan ha lite mappar istället för att dela in.
Man undrar vad det är som är så svårt.
Men däremot så lite bättre stöd för spela en video så upp till YouTube och det här SharePlay kommer ju också i detta. Att man kan hoppa in på en kamrats online-spel och spela
har
lite.
Har de beskrivit exakt hur det ska fungera?
Har han ett spel igång så kan man ju ta och koppla upp sig och man kan spela i en timme. Sen måste man koppla ifrån och sen kan man ansluta igen.
Okej. Okay. Jaha.
Så till exempel man kan sitta och spela FIFA med varandra fast ena inte har spelet. Och allting går ju via internet.
Just här att man att sen ska stängas av om man inte alltså det är tidsbegränsat, det är det som är kruxet.
Ja, du måste ju ha någon morot till att verkligen köpa spelet.
Ja.
Jag förstår dem.
Jo, det är klart.
Och även om man vill spela med så är det bara till att koppla ifrån och igång igen.
Jo, det är inte super svårt direkt.
Nej. Ja, det är väl det mesta. Ja, sen får du ju tema och lite sånt. Men det är ju inga mappar fortfarande. Och utöver det så den andra nyheten jag vill snacka om lite, det är att San Andreas kommer få en release till Xbox 360.
Ja, en version som körs i 72p.
Ja, 720 tack.
Jag säger alltid 72p.
Annars blir det lite väl låg upplösning.
Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det nu i den här podcasten.
Tillräckligt.
Ja, och Lenny säger varje gång. Typ som man sa det.
Jag gillar verkligen San Andreas. Det är kul att du ska få en ny release.
Ja.
Tyckte det var jättebra GTA-spel.
Jag har ju bara gjort, det är ett sånt här GTA-spel som jag har spelat sådär att jag...
Du gör alla saker man inte ska göra i spel, sen tröttnar du.
Ja, så skulle man kunna se på det.
I know your tricks.
Om man nu vill se det så illa.
Men det kommer i alla fall släppas den 26 oktober, vilket både var förbi nu. Vilket är igår, eller något liknande.
Skulle det släppas på söndag? Ja, det är 27 då.
Ja.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Ja, ser man.
Ja. Jag får ta mig en kik.
Ja, ska vi lyssna på lite musik?
Ja.
Det blir Mario's Picross Theme 5. Ja, det var Picross musik. Tema nummer 5. Jävla bra titel på låten. Men det är dags för temat. Och vi ska prata 90-talet. Spel och 90-talet. Det jag har förberett inför detta är en lista på olika konsoler som släpptes under 90-talet. Eller som var ganska aktiva under 90-talet i alla fall också.
Ja, jag skulle bara vilja börja med att i mitt tycke så är ju 90-talet det mest utvecklande delen av alla hittills som vi upplevt inom...
Det var precis det jag tänkte säga också. Alltså det,
spelbranschen.
Så mycket som tekniken har utökats under den. Alltså 90-talets tid.
Här började ju spel verkligen få sin egna ande. Alltså att här började de inse vad mediet kunde göra. Tidigare så har det väl varit väldigt stor mån just enkla, rudimentära spel. Men nu började de ju få upp ögonen för hur de kunde hantera formatet och utöka det och verkligen göra intressanta saker med det.
Ja, och det var ett årtionde som såg konsoler från tre olika generationer på köpet. Så att det var liksom utvecklades mycket. Nu senaste vi hade med Xbox 360 och PlayStation 3, där det var 8 år av en generation.
Ja.
På 90-talet så var det 2,5. Nej, jag vet inte.
Men här ska så... Ta du?
Jag först tänker jag generation 4 som egentligen började det mer vettigaste maskinen i generation 4 kom ju 1987. Det var PC Engine. Men den levde ju kvar in på 90-talet också såklart. Även Mega Drive släpptes 88, men det var ju mycket mer, det var ju mer på 90-talet som den också florerade som mest. 1990 då så släpptes Neo Geo. Jättebra låt, Keith Apicary. SNES släpptes också 1990 i Japan. Detta är de alltså första där de släpptes i första omgången. Oftast i Japan, tydligen. 1991 släpptes CDI. Om vi nu ska räkna den som något
vettigt att ha. Såklart ska vi räkna den. Kanske inte som vettigt.
Nej, 1994 släpptes Neo Geo CD. Det är väl de mer kända. Det släpps också en massa märkliga. Men en sak jag alltid undrat här. Det här kanske faller från ämnet, men PC Engine, passar den verkligen in tillsammans i alltså generation 4? Jag har alltid trott att det var generation 3, för den är ju en 8-bitare trots allt.
Ja, jag hade ju också velat sätta den rent konkret i 8-bitars generation. Men det är ju en stark 8-bitars. Den som ni har sett i videon jag har spelat in och som vi har spelat tillsammans, så är det ju, det är mycket bättre grafik än 8-bitars. Det är ju uppemot 16-bitars Mega Drive och ibland SNES-kvalitet och härja.
Ja, men ska den falla in? Är det det som är kriterierna för vilken generation den ska tillhöra? Eller är det snarare att den är ett år ifrån Mega Drive och den är 2 år ifrån Master System? Och därför så är det närmare dem, eller jag vet inte hur de...
Det är väl så de har tänkt sig att det här var nästa steg, nästa utveckling. Det var inte kvar i samma stadie fast bara lite snyggare, utan här var ett stort hopp.
Ja. En maskin som aldrig släpptes som skulle ha varit tillåt generation 4 var Atari Panther, som skulle släpptes 1991 och blev en konkurrent med Super Nintendo. Men Atari, någonting hände. De började utveckla den här 1988, ungefär samtidigt som de började utveckla Atari Panthers uppföljare, Atari Jaguar. Man utvecklade alltså två konsoler samtidigt. Och Jaguaren släpptes nu ska vi se här, det har jag ju såklart, för den tillhör generation 5, 1993. Så det skulle släppas, den släpptes i tid. Men Panther, den kom aldrig. Varför satsar man på att hålla på med två samtidigt? Sen gick det ju inte så bra för Atari sen heller i och för sig. 1995 skulle även Sega släppa Sega Neptune, som var den kombinerade Mega Drive och 32X som skulle släppas julen 95, men det blev aldrig av. Nej. Sen innan jag går in på generation 5, som är den som mest upptar 90-talet kan man väl nästan säga, eller jo, faktiskt. Så jag ändå tar upp Amiga-datorerna som också var stora spelmaskiner under 90-talet. Amiga 500 som släpptes 1987 redan levde ju långt in på 90-talet. Och uppgraderade versionen Amiga 1200 från 92 och lika så.
Ja, du hade ju 600 där emellan också.
Ja, precis. Jag ville ta upp alla versioner som kom, så var det ja, men de 3000 och 4000.
Men det,
och
det är ju de största vanliga, 500, 600, 1200.
Ja, precis, det är sant. 600 HD också. Ja, generation 5 då. FM Towns Marty från Fujitsu släpptes 1993. Konsolen Lenny tronade efter.
Mm. Mm.
93 släpptes också Atari Jaguar, 3DO, Amiga CD32.
Oh, vilka enheter! Jag blir helt till mig i byxan här.
Allihopa CD-baserade maskiner. Är det det som utgör att det ska vara generation 5, att, förutom då Nintendo 64? 94 kom PlayStation och Sega Saturn, och 96 släpptes Nintendo 64.
Ja, ni ser ju vilka guldsaker det är, det här årtiondet.
Ja, och den enda maskinen från generation 6 som släpptes under 90-talet var Sega Dreamcast från 1999.
Den hann precis.
Ja, i Japan där sedan 2000, i resten av, i alla fall i USA. Ja, jag vet inte hur vi ska gå vidare härifrån, men vi kan väl prata om lite spel till de här maskinerna. Och Kristoffer, du har någonting på G, det vet jag.
Ja, jag har ju under musikpassen här skickat en massa jäkla länkar till det. Och jag tänkte jag skulle ta lite spel som går utanför den här fina zonen av spel jag alltid pratar om. Och berätta lite mer om vem jag är och vad jag har spelat för spel. Och som många vet så har det ju varit väldigt mycket RTS-spel. Något som inte är någons stark sida annars i videospelsklubben.
Och är det vi stolta över?
Nej, den är inte alls, säger jag.
Okej.
Okay. Jag har varit en riktigt strategfreak skulle väl jag kunna säga. För jag har spelat så himla mycket med både Command & Conquer och Zeta och gud vet allt som kan nämnas. Ja. Men spelet som jag tänkte prata lite mer om idag är nämligen spelet KKND. Som Lenny också känner till som
Crash, Kill and Destroy.
Yes, detta lilla spel som släpptes 1997 ute i världen. Ett spel som är likt Command & Conquer. Man ser uppifrån och man bygger baser. Och i det här spelet så finns det två spelbara raser. Ett med mutanter och ett med överlevande människor. Det har ju varit, det är ju en postapokalyptisk stil på spelet, vilket ger den här mutantrasen och den här normala, inom citattecken, rasen av människor som lever kvar. Och de räknas ju då som survivors, de är ju de som överlevt, och de har tillgång till då den här teknologin. Medan de som är mutanter kallas för evolved och är ju då de här överlevande ifrån alla de här nukleära anfallen som har varit.
Okej.
Och striden då sker ju emellan de här två raserna, vilket också, alltså just som jag tycker är så kul är just att de här mutanterna har ju väldigt primitiva hus. Men samtidigt har de ju fortfarande här lite Mad Max-aktiga, de har fortfarande tillgång till lite bilar och sånt. Men deras val av arsenal när det gäller, liksom, de har fortfarande kulsprutor och sånt som är det som är huvuddelen i det här spelet. Men de kan till exempel rida omkring på små aliens, eller till exempel ha en stor jävla skorpion som slåss för dem på den sidan. Och på den här skorpionen så har de även en k-pist kopplad till svansen istället för en stor tank.
Jag måste bara bryta in här.
Ja.
Det är så kul, jag sitter och tittar på videon du länkar till. Precis, ja. När du säger att de kan rida på riddjur så ser jag en komma ridandes på ett riddjur. Sen så, när du börjar prata om skorpioner så kommer en skorpion i bild. Jag tycker, vilken jävla timing.
Suveränt.
Det är liksom som du berättade till videon jag tittade på. Ja, nej. Fortsätt.
Anywho. Ja, men det är lite segare stil. Alltså det är ju inget jättesnabbt, utan det tar en jäkla tid innan gubbar kommer fram och tillbaka. Och
men
med just strategin i det här tyckte jag var så himla vackert. Och att spela det här mot någon annan var också så här jättekul. Just för att de hade de här lite annorlunda gubbarna istället för att köra med Common Conquer när det bara är människor mot människor som slåss och spränger varandra i luften. Här har vi lite mer den här alternativa stilen liksom, och det är inte bara trycka upp så mycket gubbar och allting som möjligt, utan det finns bara en viss typ mängd gubbar som man kör med. Man har kanske två stora trupper liksom, och byggnader ligger brett isär till varandra. Storyn vill jag minnas var jättebra också, för likt Common Conquer-spelen så hade de ju videos emellan uppdragen där ens ledare då pratade och styrde och ställde och förklarade och byggde upp storyn på det här sättet. Så tittar man på den här mutantrasen då, så har de ju en kille i en lite mer primitiv rustning i form av, ser ut som var någon rustning från typ medeltiden. Och så har hans ansikte liksom så här smält över då, så han har bara ett öga då, och så har han en massa stygn och sådana saker. Han ser det. Jag vill minnas att han såg rätt hemskt ut när jag väl spelar i alla fall. Jag tittar en lite snabb bild här nu som ger mig lite så här tillbaka minnen. För han pratar lite gubbaktigt ändå, så han känns som den här gubbe som liksom spelar in den här karaktären, men han liksom är den här karaktären med pondus. Men hans mänskliga rasen har den här generalen bara som pratar smack. Försöker motivera en till att säga att alla andra är skit. Men jag har jättemånga minnen av det här spelet i alla fall, med strider som har haft kompisar emellan. Och det, som sagt, det är mycket omspinningsvärde likt många andra spel, tycker jag. Men alla som har spelat något typ av RTS i form av Warcraft eller Starcraft, eller som sist nämnt, eller som jag nämnt innan, Command & Conquer, så känner de mycket väl till stilen. Spelet i sig har ju dock inte varit så långlivat. De fick tre uppföljare i form av KKND Extreme och KKND 2. Så att det är ju totalt tre spel i hela serien, vad jag vet. Sen gick det åt fanders. Men jag tycker det är lite tråkigt, och jag säger det själv idag, att om det är ett spel som är värt en remake eller någonting, så tycker jag det ska vara KKND faktiskt. För den går ifrån liksom normen av vad allting ska vara kring. Och jag tycker det är ett coolt koncept.
Trevligt. Ja, vad fan kan man mer prata om?
Ja, jag sitter och klickar runt här lite på Wikipedia om årtalen här. Just 91 så släpper ju Microprose Sid Meier's Civilization, vilket är ett stort steg i spelhistorien för mig. Påbörjade en underbara spelserie.
Ja.
Som fick ny del nu i fredags, som jag fortfarande inte köpt, för jag glömde bort att det släpptes.
Vad bra.
Men det är på ingång.
Vad heter det? Är det här ute i rymden?
Ja. Jag kommer faktiskt inte ihåg
det. Beyond Earth.
Tack. Beyond Earth. Ja. 91, vad var det mer som hände då? Electronic Arts släpper James Bond 2. Jäkla James Bond. Det bästa steget i spelet.
Det är den bästa delen i den serien i alla fall. Det har vi ju diskuterat innan. Ja. Även om det är inte bra grejer kanske, men bäst i den.
Square släpper Final Fantasy 4 i Japan.
Ja, så.
Ja. Det är också 91. Nintendo släpper Legend of Zelda i Japan till Super Famicom, alltså Link to the Past.
Ja, det är ju ett Zelda årtionde med extremt mycket bra spel, det kan man ju inte förneka.
Ja, Team 17 släpper första Alien Breed-spelet till Amiga.
Ja.
Det var ju bra om något. Eric Chachi släpper ju även Another World till Amiga 500.
Okej.
Också väldigt bra, väldigt bra. Så 91, det får ett plus av mig. Helt klart.
Ja, det är fint år.
Väldigt fint år.
Jag var 11 år gammal när jag spelade då.
Ja, då var jag 10 år gammal. 81 som jag är. Det just inte bara som jag sa innan, att det här är årtiondet där spel började utvecklas. Här var det ju också för många det här årtiondet där man själv började utvecklas också. Just när man började bli lite... Vi 80-talister, vi som är i början av 80-talet. Det här är ju verkligen ett definierande år för oss, tycker jag i varje fall.
Ja, det får jag väl hålla med om.
Som sagt, du var ju 11, jag var ju 10 när vi gick in på 91. Och här börjar man ju också växa upp och börja förstå. Ordentligt alltså.
Ja, precis. Men det känns också... Men det, jag tycker det är märkligt att vissa konsoler som... Alltså 93 släpptes Jaguar, som ändå var... Den hade ju någon form av 3D-funktioner i spelet, men... Alltså 1993, jag kände inte alls till att det skulle... Alltså 3D och sånt, det var helt borta. Sen släpps PlayStation Japan 94. Jag tror jag fick mitt SNES 94. Jag kan inte ha haft någon aning om att... det måste jag haft aning om, för jag läste ju Superpower, eller vad dåvarande tidningen hette. Och då var det alltid massa om PlayStation, men det var liksom på något sätt...
Superplay.
Var det Superplay? Kom inte Superplay efter Superpower?
Jo, det gjorde.
Ja, för Superplay var ju... Fast i och för sig Superplay blev det väl när de började gå över till flera format. Medan Superpower först var 100% Nintendo, sen blev det 100% Nintendo och lite till. Och sen blev det Superplay av den.
Hur i helsike är det 100% Nintendo och lite till?
Ja, det är en bra fråga. Men de löste det i alla fall. Ja, alltså PlayStation släpptes 95 här i Europa. Eller var det ännu senare, 96? En bra fråga.
Ja.
Som vi inte har svar på för tillfället. För sen kom ju Nintendo 64 i Japan 96. Ja, det alltså att Amiga med den fick jag med något år innan Super Nintendo och Amiga 500, och de känns det som att jag spelade ju på dem i åratal, speciellt Amiga som jag hade mycket längre än vad jag hade. Och att ja,
det blir överväldigande det här när man sitter, ja, och börjar fundera och reda ut trådarna och verkligen. Så här, ja, var det ju att man minns, men när man kollar här på faktan så det kan ju inte stämma riktigt.
Nej, och jag kan inte riktigt komma ihåg att jag fick ju aldrig några av de här maskinerna när de släpptes. Som sagt, SNES släpptes väl i Sverige 91 eller 92, 91 säkert. Bergsala var väl på lite snabbt där antar jag.
Åh, jag kommer ihåg när min kamrat Jonas har skaffat SNES och han tog med den hem till mig. Han hade ju flyttat till Svedala igen efter bort i Näsum ett tag. Aha. Men vi umgicks fortfarande och snackade med varandra dagligen.
Ja.
Sen var det ju, hade vi så här veckor när vi var hemma och svannade på loven.
Ja.
Så var det en vecka precis när SNES hade släppts och han kom hem till mig med Super Mario World och någonting till. Så att vi där och spelade. Som vi spelade. Oj, 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 oj.
Min kusin Johan, han hade ju också SNES tidigt. Jag spelade så mycket Super Mario World och A Link to the Past och sånt skit hemma och sånt. Innan jag åratal senare då fick SNES själv.
Men alltså... Vet du vad det starkaste minnet jag har av Super Mario World är?
Nej.
Det är den här sekvensen när man är under jorden och reverb-funktionen på ljudet sätter igång och låter instängt och eka.
Ja.
Hade jag sagt en enda sak om det spelet så är det den funktionen.
Ja, alltså SNES gjorde väldigt mycket mer än vad NES hade gjort så, på alla möjliga tekniska plan. Ja, Kristoffer, hade du något mer från 90-talet du ville dela med dig av?
Vi fortsätter. Spelet jag tänkte snacka om då är ett DOS-spel från 1997.
Mm.
Ett spel som så fint som heter Sea Dogs. Och Sea Dogs är egentligen den här lite omgjorda varianten, för det egentligen heter spelet Cyber Dogs.
Okay.
Jag har suttit och tittat för jag tänkte, fan, det här minns jag att det hade musik. Men problemet är att det här spelet har endast ljud för när man skjuter i spelet. Så att
okay.
det är nog det ett av de tråkiga spelet att sitta och lyssna på när man tittar, eller när man ser på det. Men,
när jag tittar på videon du har skickat så känns det som verkligen som ett sånt här indiespel från eran som alltid kom massa...
Shareware-eran.
Ja, rent grafiskt. Så jag tänker så här...
Jag vill minnas att jag fick med det här spelet gratis i en sån här skiva till PC Gamer. Vill jag minnas. Så att det är anledningen hur jag kom i kontakt med det här spelet. Och anledningen varför jag gillar det här spelet så jävla mycket var för att liksom man kan spela två stycken på åt också. Spelet är ju ett plattform där man ser uppifrån och så får man springa runt då. Och det som ger lite speciellt är då, det är att det är ju lite som en springer runt och skjuter hela tiden. Ska man likna det som? Jag kommer inte på något spel som det liknar just nu på en gång. Jag skulle vilja säga Contra 3 när man kör de här
toppen. Die Hard till NES.
Ja, det har vi en liknelse.
Ja, jag har inte spelat
alla som det. Vet. Det är alltså verkligen ganska likt Die Hard till NES. Man springer runt på våningsplan. Man ser, man har liksom, det är svart där man inte ser.
Ja, de har alltså en typ av Fog of War, men man får aldrig en karta sparad mer än en map-funktion som finns.
En Field of View kallas det för när det här upplägget. Precis som och, FOV.
Ja, precis. Och det är ju... Ja. Nej, som sagt, Die Hard till NES är jämförelsen jag hittar som är...
Ja, det är fast bättre än ju... ingen titel eller ingen jämförelse.
Fast här ser ju... Skillnaden är då att detta ser lite kul ut.
Ja, alltså det här... Jag och kompisen, vi hade svinkul med det här. Man spelar ju då... Cyborger då som är rätt gun-crazed. Eller jag vet inte riktigt för att läsa Cyborger, men vad så jag vill minnas att det var.
Spela som mig!
Ja, ja.
Ja.
Och... Man får på sig alltså rätt sjuka vapen ibland får man. Och man springer runt, hittar nycklar och uppgraderingar då. Och man kan ha flamethrower, k-pistar, knivar, allt möjligt sådär som man kan skjuta sönder sina fiender med. Men det var rätt svårt spel. Och för att klara banorna så måste man göra det. Är ingen story eller någonting direkt i dem, utan det är bara liksom spring runt, skjut sönder allting på banan, ta nyckeln till dörren, den klarar du banan.
Okay.
Men det var, jag vill minnas att det var så jäkla svårt, så att även om man kör två stycken så slåss man med som score, men måste samarbeta för att kunna överleva. Så att liksom man får skydda varandra hela tiden. Och liksom det är ingen reload-funktion, utan du har 12 000 skott i en machine gun, så du kan gå omkring och hålla in hela tiden om man vill det. Fina är rätt intressanta också. Allt från vanliga gubbar till rätt, ja, typ djur och sånt som smyger omkring.
Okej.
Så att ja, jag
vet. Smyger de omkring?
Ja, jag vet.
För att de är ondskefulla. Är det så det ligger till?
Ja, det är väl det. Nej, jag vet inte om det är människor i dräkter eller någonting också. Eftersom det inte finns någon story direkt till det, så är det ju bara fiender i sig. Okay. Och banorna är ju rätt lätt att göra också. Det har ju blivit ett freeware-spel, för det här gick ju i graven 2001. Okay. Helt. Så att, men tydligen så finns det fortfarande ett arkiv uppe, så man kan ladda ner spelet och spela det. Inklusive att de har lagt in så man kan spela upp till 4 personer nu, istället för bara 2 som det var när jag spelade.
Okay.
Och på Wikipedia så säger de att det är en arcade shoot'em up. Räknar de det som?
Ja, det skulle nog också räkna det som faktiskt.
Det funkar alldeles utmärkt med den bedömningen.
Absolut. Nej, det är också det typiskt spel som jag gärna kunde se. Så, fortfarande samma grafik, men så här, mer vapen och bättre banor. Och kanske utveckla mappsystemet lite så att det inte blir helt kåsvart hela tiden. Och sen lägga till musik. Alltså, jag tror att spelet skulle göras rätt kul liksom, som något slags indie-spel. Det tror jag.
Okay. Du har ett spel till på gång, vet jag. Och det är väldigt 90-tal för mig också.
Ja, oj, oj, oj. Här har vi någonting som vi alla verkligen har spelat.
Ja, jag har bara ett minne kring det här spelet dock. Ja. Det är det som är så intressant. För spelet jag tänker prata om är spelet Moonstone, A Hard Day's Night.
Death pun.
Ja. Det är ju nämligen så att min bror ägde ett Amiga, medan min familj i sig aldrig gjorde det. Vi är ju halvbröder. På mors sida är vi bröder då. Så att, men hans far då hade ju då ett Amiga som han spelade på väldigt mycket tydligen. Och en gång så fick jag följa med han till hans far och spela det här Moonstone. Och vi spelade då 4 personer på det. Och jäklar vad svårt spelet är. Men jäklar så, alltså jag var ju trollbunden från första gången jag testade det här spelet.
Men detta är ett sånt spel som om man frågar en sån här 10 personer. Har ni spelat Amiga? Om 5 av dem svarar ja. Och sen ber man dem säga ett Amiga-spel, så kommer 3 av dem att säga Moonstone. Det här är ju verkligen för många definitionen av ett Amiga-spel under 90-talet.
Alltså jag vet,
alltså det var ju så...
Jag spelade ju just Moonstone långt innan jag hade spelat något typ av rollspel eller någonting. Så att för mig blev ju till och med Moonstone en slags så här drakar och demoner ingång liksom. För att du spelade de här riddarna, du kunde gå omkring och köra hasardspel och sådana saker. Jag tyckte det här spelet var så klockrent liksom. Förutom det här att man blev typ nersprungen av ett vildsvin liksom, hade inte en chans. Det kan också vara för att jag var liten och fattade ingenting om spel ungefär.
Ja, men det är ju väldigt mycket precision i besegrandet av många av fienderna i spelet. Men det är ett spel som har så fantastisk grafik att man...
Absolut.
Och stora fiender och alla är animerade och har olika liksom...
Jag skulle nog säga att det, alltså övervåldet ligger ju väldigt väl där. För att du hugger av gubbar på mitten, eller du hugger huvudet på fiender och sånt hela tiden. Och det är ju inte dåligt animerat ändå, måste du säga.
Nej. Vi kanske ska säga egentligen vad det handlar om. Man utforskar ju på en karta, hoppar man i olika ställen. Och när man går in på ett av de här ställena så får man ju den här vyn när man ser som en...
Beat'em-up.
Brawler, beat'em-up, helt enkelt.
Det vill säga, man går ut och in i skärmen och så kommer det fiender från höger och vänster. Man kan inte progressera åt sidorna, utan du har bara den här skärmen och rör dig runt på.
Det är en statisk skärm. Man är
det är som en stridsskärm, ja. Där man... Och så är det lite random, men det finns olika fiender i olika regioner av den här kartan. Ja. Så man vet ungefär vad det kan dyka upp för typ av fiender i alla fall. Det är väl någon bergsdel och någon savann, eller vad man ska kalla det, och träsket och skogen.
Och, ja, det man ska göra egentligen är att hitta 4 nycklar som gör att man kan komma åt Valley of the Gods. Som man därifrån kan få en Moonstone och bli mer kraftfull. Mm. Och sen ska man försöka ta ner en drake därifrån efter att få tag i den.
Och Moonstonen, om man tittar lite snabbt på plotten här då, så säger de ju det att den här de ska ju ta tillbaka den här mystiska Moonstonen till Stonehenge. Så att vi får väl säga att det utspelar sig i Storbritannien, va?
UK, ja.
Men det är liksom, jag tyckte alltid att det var kul, men jag hade alltid jättesvårt med att spela spelet. Och just speciellt sen när man möter varandra, vilket man gör lite då och då, så är det jobbigt att strida mot en annan spelare när man själv inte är den bästa på att svinga svärdet, så åker man på stryk. Men man har ju liv och...
Ja, många gånger var det ju att man satt igång spelet och sen bara körde de här stridsscenerna mot varandra och sket i utforskardelen överhuvudtaget och bara tog och hoppade in på de delarna som man fick slåss mot varandra istället.
Ja, vi brukar nog aldrig köra så mycket att vi stred mot varandra faktiskt.
Men spelet är ju utvecklat av Mindscape. Rob Anderson som är designer.
Ja, just det, Rob Anderson var sådana namn som man kunde utan till.
Ja, han var ju en hel del poppis.
Mm. Har Rob Anderson gjort något annat?
Jag sitter och kollar.
Viktigt. För spelvärlden.
Jag fastnade lite på Mindscape istället här.
Jaha.
Så att jag har läst om det precis.
Har vi några utvecklare som så här ni känner är verkligen är 90-talet för er?
Sid Meier är ju 90-talet och för mig mycket. Alla hans spel.
Ja.
Sim City, Sim Earth och Civilization och allt vad det var.
Alltså, tittar man lite snabbt på Mindscapes Amiga-spel, så har de bara 2 spel från 90-talet och 2 spel från 80-talet. Mm. Så det andra spelet de släppte till Amiga var ett racingspel från 90-talet som hette The Ultimate Ride. Ett motorcykelspel.
Okej.
Och på tal om 90-talet och racingspel till Amiga, jag tänker på Combat Cars. Eller vad det heter? Nej, Supercars. Eller vad heter det?
Supercars finns ju...
1 och 2.
Ja.
Är det Supercars det heter? Eller är det Combat Cars? Combat Cars är nog det till Mega Driven. Och Supercars.
Det har jag aldrig spelat i alla fall. Men Supercars är väl ett sånt här... Man ser uppifrån.
Ja, precis. Top down. Skjuta, lite som köra på banan.
Skidmarks som är också ett där spel som känns...
Ja, men Skidmarks är isometriskt.
Ja, det är sant. Men det är ju samma typ ändå av...
Det är nästan mer som... Det som blev Pro-Am. Death Rally. Nej, AC Pro M är också isometriskt.
Mm. Där har vi ett bra spel.
Okay. Death Rally. Death Rally. Det har du pratat om innan. Pratar vi inte om Death Rally.
Nu är det från 96 nu. Nu pratar vi gamla spel, tycker jag.
Okej,
då. Fy satan vad kul spel. Alltså. Det är spelet där du kan spela bilar uppifrån. Och det är kissa i blöjan, skoja
det. Det är skitbra här. Det är riktigt, riktigt kul faktiskt.
Jag menar, hur kul är det inte att få slå skiten ur Duke Nukem?
Om man lyckas.
Ja, men det är klart man lyckas, man är ju ingen dålig förare heller.
Nej, men det är lite knepigt, det måste jag säga.
Ja, det är absolut, i alla fall det gamla spelet. Spelar man det nya spelet på iOS så går det lite lättare. Men som sagt, det gamla spelet är ju lika svårt att ta den här sista mystiska föraren. Jag glömde vad han heter, den sista föraren.
Nej, jag kommer inte heller ihåg.
För Duke Nukem är ju den, bland de sista, men inte den sista. För man får ju bara möta en person i slut, en dag. Men bilspelet i alla fall, där man börjar med lite pengar och en fin bil. Påminner väldigt mycket om den här bubblan. Volkswagens typ 1. Och man har en kulspruta. Kulsprutan kan man uppgradera. Yay. Samt att man kan köpa bepansringar då, till de här bilarna. Som det går att köpa upp nya bilar, lite så här flakbilar och sånt. Men det som jag tycker är så kul är att man kan sätta dit även vad heter det? En kofångare fram till med spikar på, så man kan köra in i bilar. Skitkul.
Och det
att det som är så kul med är att du behöver ju liksom, det räcker med en beröring på dem, så ser man folks HP eller liv då, de bara äts upp. Liksom, du behöver liksom inte åka in i dem riktigt, utan du behöver bara så här, smeka lite lätt i röven på dem, så ser man deras liv ätas iväg. Det är sådana jävla kofångar, skulle ha en jävla köttkvarn som bara suger in dig ungefär. Du kan även innan du sätter igång välja att ha lite raketbränsle, en liten mina, eller att du kan orsaka skador till någon spelare. Det vill säga att man saboterar hans bil. Antingen att han åker lite slör eller att han förlorar en viss del av sitt liv. Så att det blir mycket lättare att ta ut dem. För ju fler du skjuter ut då, eller tar koll på under en omgång, ju mer pengar får du till nästa race. Och det är så kul. Nej, jag kan inte säga tillräckligt. Har ni en iPhone, köp. Det är skitbra styrning.
Ja, vi behöver inte snacka mer om det. Vi har ju rent taget om det en hel del. Men det är skitbra spel. Då är det fullständigt.
The Adversary heter den mystiska spelaren. Den sista.
Okej. Jag måste prata om Doom när vi ska prata om 90-talet. Spelet som verkligen startade vad som har blivit en av de mer populära genrerna.
FPS.
Första persons skjutarna.
Det var väl lite det här som också visade att PC:n gick att betrakta som en spelmaskin också.
Ja, 93, 10 december släpptes Doom, utvecklat av id Software, som designades av Sandy Peterson, John Romero, Sean Green, Tom Hall och American McGee. Och programmerades ju av John Carmack och John Romero, såklart.
Carmack. Allas vår gud.
Allas vår gud. Id Tech 1-motorn kallas ju den här motorn nu för tiden, som egentligen inte är 3D utan 2D. Som...
Ja, det är ju en fejkad 3D.
Man kan säga att den bygger upp liksom mer som...
väggar som rör sig mot dig än att du,
det är liksom det linjer, och på de här, alltså det, vad ska man säga, den ritar upp en värld. Ja, herregud.
Hörde med ordvalet här.
Den ritar liksom en vägg med linjer, och sen så fort du rör dig framåt så kommer den här linjerna som utgör sidorna och överdelen av väggen att ändras, och texturen som ligger på där liksom ändras om så den passar in på den nya formen av väggen. Fan, vilken dålig förklaring. Jag är väldigt trött.
Det är ingen riktig 3D helt enkelt.
Nej, det kallas väl pseudo-3D till och med. Ja, men jag minns när jag spelade Doom hemma hos min granne Daniel. Han hade inga högtalare heller, så det var sådana här PC-speaker, eller vad det heter, PC-ljud, som var ljudeffekterna liksom. Det var ju någonting som en PC kunde få ifrån sig utan högtalare.
Första gången jag spelade Doom var på min kamrats farsas bärbara gamla laptop som var svartvit.
Ohoj!
Oj, oj, oj.
Jag har spelat Wolfenstein 3D på någon sån här gammal laptop. Det var mer intressant.
Ja, det var suveränt.
Men det var faktiskt efter jag hade spelat Doom, så att ja. Nej, Doom, det var väl här mitt intresse för genren egentligen föddes och sen växte vidare i ja, allt möjligt.
Det är ju verkligen en av de starkaste genrerna i dagsläget. Både ja, på ont och gott.
Det var redan här jag började gilla det här med att liksom se spelvärlden ifrån första personens vyn, för att man liksom, man känner sig mer där, tycker jag helt enkelt.
Ja, ja, men inlevelsen blir ju starkare, det tycker jag också.
Ja, har du något mer från 90-talet?
Alltså, det finns ju så mycket spel egentligen kring 90-talet. Frågan är liksom,
men de flesta som man vill prata om har vi redan pratat om så mycket, så det är så svårt att hitta de här liksom som skulle... Har vi några fenomen som liksom var typiska för, eller nya för 90-talet, mer än 3D-grafik? Och...
Jag tycker att ett fenomen som vi inte har snackat om så jättemycket, det var ju hetsen mellan Nintendo och Sega. Där Sega väl tog en ringhörna och sen Nintendo stod utanför och undrade vad fan de höll på med.
Ja, det var verkligen Sega som...
skulle bjuda upp till dans, men Nintendo var... nej, jag vet inte om jag vill.
Men likväl så dansade Sega på fullt.
Ja, sen tog ju Nintendo ett steg eller två också, men la ner dansen lika snabbt igen ungefär.
Ja, men Nintendo hade ju varit mycket, mycket, mycket större än dem på 8-bits-eran, så de ville väl verkligen in och...
hugga till sig andelarna.
Ja, och det gjorde de ju också, men Mega Drive var ju mycket mer framgångsrik än Master System, så... ja.
Ja, och där fick de väl lite modet också sen att gå på ännu hårdare som de gjorde.
Och nu är de bästa kompisar med Nintendo och...
ja, det är hädelse, smädelse.
Vi ser Mario och Sonic i samma spel och...
vilken hade trott det under 90-talet?
Nej, inte jag.
Inte en chans i helvetet.
Ni minns väl Sonic Hatar-klubben från lågstadiet? Det var i och för sig inte... det var inte 90-tal, men det var sent 80-tal däremot.
Riktigt så extrem var ju aldrig jag.
Nej.
Jag var glad så länge jag fick spela tv-spel. Sen var det skitsamma egentligen vad.
Sen det PlayStation annonserades var jag lite sån här att... jag vet inte om jag var så skeptisk egentligen, men... var nog lite det här, det fanns, det var ju trots allt Nintendo och Sega som hade funnits hela tiden, så det kändes som att nu kommer de här ska vara märkvärdiga, hur de är någonting.
Åh, vilken men, fanboy du har varit, Gassi, vilken fanboy.
Men det är ingenting mot vad jag tyckte om när Microsoft skulle göra konsol. Om du tycker att jag är Xbox-fanboy nu för tiden, så skulle du veta att jag... det var inte förrän en månad innan Xboxen släpptes som jag accepterade dess existens överhuvudtaget.
Vad fick det att gå över till alltså att den har en existens då?
Det var många videos på Halo.
Okay.
jag var jäkligt sen med Xboxen. Men det kan vi ta. Det här är inte riktigt rätt årtal.
Var du 360 sen?
Nej, absolut inte. Men jag köpte inte vid releasen direkt. Xboxen.
En sak för 90-talet är ju att internet kom där i mitten någonstans, så att man mer började kunna hålla reda på spel som liksom inte... innan var det tidningarna och de var ju inte alltid helt uppdaterade, och man kunde mer liksom få in nyheter dagligen på vad som hände i spelvärlden liksom.
Ja, vilka tidningar läste ni under 90-talet?
Men det jag läste
PC Gamer för min del.
Det hände ju någon gång kanske, men för mig var det oftast Superpower, och senare Superplay var väl också på 90-talet, och Nintendo-magasinet i början av 90-talet.
Jag älskar ju mestadels just PC Gamer av anledningen av att man fick så här gratis spel.
Ja, det är ju helt trevligt. Jag hade ju turen att ha en farsa som också var lite spelintresserad, som alltid köpte de här brittiska speltidningarna, CVG, Computer and Video
som
Games.
Som du så ofta vurmar för.
Ja, och Mean Machines. Och...
Datormagasin läste jag ju som Amiga.
Ja, det läste jag också.
fick man ju alltid någon, fick man inte disketter till där med massa jävla demos och skit och...
Det kunde man få.
Men sen även de här format, vad heter de? Jag köpte ju ibland de här brittiska Amiga-format, hette det inte något sånt?
Nej, det vet jag inte.
Helvete, det här måste jag ta reda på. Det var en tidning som jag eller min kusin alltid köpte, som hette något sånt. Men fick man, det var ju där man fick det här
vad fick man för något?
Man fick, det var Sensible Soccer och Cannon Fodder blandat i en liten så här rolig variant. Amiga-format hette den. Ja, det hette den. Precis. Mm. En tidning som släpptes mellan 89 och 2000 faktiskt.
Mm. Ja. Jag tänkte där, har ni något spel från 90-talet då som ni så här, kanske läste en tidning eller något som ni verkligen ville ha men aldrig fick? Och har ni spelat idag?
Det var ju väldigt många spel, vill jag minnas, som jag alltid så här ville spela. Speciellt i Super Nintendo så var det ofta mycket som... För de här tidningarna visade ju alltid en hel del Japan. Mycket... Det här är ju märkligt, för att jag tror det var Super Power som hade någon sån här RPG-del som Tobias Bjarneby alltid skrev om, massa märkliga japanska rollspel, för det kom ju knappt några rollspel till Sverige. Jag satt ju alltid och tyckte de var jättefina och sådär, men tänk om jag visste vad jag tyckte om JRPG. Hade jag inte
väldigt kontraproduktivt.
När jag satt och läste hans recension av Final Fantasy 3 eller 6 då, fast det kallades ju 3:an. Han recenserade ju det i tidningen trots att det bara hade släppts i USA. Och jag tänkte, jag fick jättehögt betyg, vad fint det. Men jag hade ju aldrig orkat spela igenom det där spelet då. Nu är det ju precis som jag får kämpa mig igen, för att jag tycker om det någonstans.
Det var mycket, det var ett spel jag läste den recensionen där i slutet. Jag hade ju aldrig någon Saturn när det var nytt, och jag kände ju ingen heller som hade en Saturn när det var nytt. Jag kände folk som hade PlayStation, bland annat jag efter ett tag, och jag kände folk som hade N64 och de vanliga. Men Saturn var det fan med ingen jag kände som hade. Man kunde spela lite på. Man bara fick chansen att prova på det ibland i spelgrottan, i TV-spelsgrottan i Kristianstad. När de hade en sån inkopplad.
Jag var nog aldrig i Kristianstad att spela TV-spel faktiskt. Mm. Nu för tiden så tycker jag inte att affärer
i lite skandal
utsträckning har sådana här speltestkiosker som de hade. Maxi hade till exempel alltid och förr i tiden, och jag minns när jag skulle försöka spela Nintendo 64 på Maxi i Olofström, och de här jävla spakarna var ju så söndermalda så gick ju, de bara hängde ju slappt.
Jag kommer ihåg när man valde att handla i Mega Drive-spel.
Jävla ungjävla som har spelat.
Hängde så fint där vid ena hyllan vid tvn.
Ja. Mitt bästa minne från en sån här var ändå en NES som stod i någon affär någonstans. Var vet jag inte, men jag såg en kille som spelade Super Mario Bros. 3 och han,
vilken kille?
Han hoppade. När han hoppade i spelet så hoppade han själv. Jag tyckte det var jättekul. Var ni... Det här går ju från 90-talet i och för sig, men när jag började spela tv-spel så
gjorde ni allihopa.
Drog början. Jag med handkontrollen åt olika håll när jag sprang och sånt här. Det var den här liksom, man var nästan med handkontrollen bakom ryggen när man sprang med Mario ibland, och om man hoppade så slängde man upp kontrollen. Det var ju det här den här killen också gjorde att han stod ju upp också och hoppade.
Han levde in sig väldigt mycket i spelet.
Uppåtrörelsen med handkontrollen.
Sen blev han teknisk konsult till Nintendo och deras Wii. Nej, 90-talet alltså. Det är fan de 10 bästa åren inom spel någonsin.
Ja. Ja, det hände så jävla mycket. Man kan tycka att det hände ganska mycket med, alltså medan mellan 8 och 16 bitar så var det ändå, då var det mer en grafisk uppgradering för det mesta, men när det gick över i 3D och även att man kunde göra 2D-spel som var mycket mer, mycket, mycket mer avancerade, så och sen mitten där när man började
underbara full motion videospel
testa, ja. Mycket med CD och man skulle ha massa jävla ja, precis. Att man
de gjorde tappet för
och insåg att det kanske inte var en så bra idé som vi trodde. Ja, det gjorde de verkligen.
Jag glömde bara fått sitta och mamma lite.
Nej, men jag har inte så mycket mer att säga.
10 bästa spel.
Jag tänkte jag kanske kan berätta om ett till minne ändå.
Ja, jag vill minnas gärna. Ett sista avslutande.
Ja, jag tänkte från den tiden när jag skulle köpa, jag tror inte jag har tagit den här någon gång innan. Har jag berättat när jag köpte
ja.
Rock'n'Roll Racing?
Ja, kör på.
Jag vet, du har berättat så mycket om Rock'n'Roll Racing så jag kommer inte ihåg.
Nej, men det var ju nämligen en sommardag och som jag vet att jag nämnt innan så vet ju ni att jag har hyrt väldigt mycket spel i min tid. Från ett ställe som då så fint hette Vinkällaren. När vi hyrde det så jävla mycket så frågade ju till slut min far om han kunde få köpa spelet istället. Och eftersom det var så attraktivt spel som hyrdes, det var ju typ jämnt borta, det var ju typ aldrig där, så blev det ju inte att vi kunde få köpa det. Men de rekommenderade olika ställen som vi kunde åka runt och titta på och försöka se för vi kunde köpa någonstans. Så att vi åkte runt i 3-4 butiker så där, barnaffärer då först med leksaker där då för att försöka hitta det här spelet, men ack icke och nej. Istället då i Linköping så åker vi ut till Ö och B, det vill säga överskottsbolaget. Ja. Och där får jag se min första kompletta kopia av Rock'n'Roll Racing bakom en glasmonter. Och jag minns inte alls hur mycket pengar vi gav för det här. Eftersom jag precis kom på det nu för att kunna säga någonting också innan vi avslutar, så minns jag tyvärr inte priset med, men säg runt 600 skulle det vara helt omöjligt.
Nintendo.
Ja, det var väl så det kostade på den tiden.
Jag sitter här och drömmer mig bort till världens coolaste kanin just nu, vad som du vet, 90-talet.
Vill du prata om Jazz Jackrabbit eller?
Yes.
Okay. Jag tänkte också på detta innan idag, så det var bra att du tog upp Jazz.
Ja, men alltså det här är ju typisk det som är så mest kul egentligen. Jazz Jackrabbit är ett plattformsspel utvecklat av Epic Games.
Ja.
I had no idea.
Cliff Bleszinski på köpet.
Ja. Det är ju ascoola namn liksom. Och det här är ett spel som jag vet inte vad man ska summera. Alltså det är som att ge Sonic
klon inspiration.
Så har du Jack Rabbit. Men
jag spelar alldeles så mycket, men det är fint som fan.
Jag har spelat så här så jäkla mycket och speciellt tvåan då Jack Rabbits bror Spaz är med. En psykotisk röd kanin. Spaz känns väldigt inspirerad av Tasmanian, för de som känner till den från Looney Tunes universumet. En galen kanin som också springer runt och skjuter och allting. Och då kan man ju även spela två pers, det vill säga multiplayer.
Det är väldigt mycket så här PC-plattformsspel-design på spelet också. Det är liksom
Yes. Alltså nu när jag sitter och tänker tillbaka, det var mycket.
Ja, precis, det var väl huvudgenren nummer ett ungefär.
Ja, det var ju en populär genre.
Ja. Nej, för det finns ju de här Ja, men i och med att det finns ju mycket så här peka klicka och sånt som kom just då med. Men alltså just när man tittar tillbaka, i alla fall för min del, så var det extremt alltså,
jag kom på en spelidé som du kan få göra i skolan, Chris.
I början
det här är en crossover, bara så här helt apropå peka och klicka äventyr med Megaman. Och enda valet och enda valet man har när man klickar på saker, det är shoot.
Peka och klicka äventyr med
Nej, bara shoot.
Eller Steel Technology.
Det är ju suveränt ju.
Okej. Ja. Jättebra plan. Yes. Nej, det
ja, det har jag.
Det var
det
avsnitt
jag.
91.
Men jag har funderat länge över det här. Jag tänkte, jag vill ju, jag föredrar att välja lite så här quirky spel. Lite mer okända spel. Men denna gången tänkte jag, nej, nu får jag fan vara nog med det. Nu kör vi en riktig förbaskat bra klassiker. Det, ja, Bionic Commando till NES.
Som alla ska spela.
Ja,
skjut mig.
Åh, vad bra att nu
var det en
orgasm,
Krista, eller var det ett hat?
Nej. Hej, snälla, kom och skjut mig. Seriously. Jag gillar inte det spelet för 5 öre. Och jag försöker spela Rearmed också, som ska vara, innan startkicken, en bättre variant.
Jag gillar ju Rearmed bättre, men
jag önskar hela tiden att jag kan hoppa. Jag är ju så deprimerad.
Nej, du måste bara släppa den tanken, Kristoffer.
Men jag vill hoppa.
Men nu har
du hoppa med din arm.
Nej, jag vill inte hoppa med min arm.
För att
jag vill göra andra saker med min arm.
Jag gissar på att det här spelet finns på Virtual Console. Och undrar om det finns på 3DS Virtual Console i shoppen. Vi får kolla upp det helt enkelt. Det är så svårt som att vi googlar på det i och för sig, så att det är lika bra att göra det. Bionic Commando. Jag kommer att tänka på att det här är ett spel som i arkadutförande utvecklades av Tokuro Fujiwara.
Det finns ju några arkadspel från Konami och Capcom som blev bättre i sina NES-versioner. Bland annat Bionic Commando, Gunsmoke och Contra.
Ja, för original Bionic Commando var ju ett ganska...
Men retrospelet den här perioden, Bionic Commando till NES. Vi kan
prata om nästa vecka. Ja, jag ska bara försöka få fram så att vi vet vilka var man kan få tag i. Nu hittade jag rätt på Wikipedia. Så står det inte var det har släppts någonstans.
Nej, jag kände precis det också. Men uppföljaren till Bionic Commando släpptes 2009 till PC, Xbox 360 och PlayStation. Men det är ju fel.
Ja, ni får ta reda på detta själva.
Yes.
Nej, ja, jo.
Ja. Ja, kanske. Ja. Precis. Och om 3 veckor är mitt projekt klart, så då kan jag ju börja spamma folk med att spela mitt spel. Yes.
Då pratar vi mer om det då. Hej så länge.